antingen så blir Ringo vid 15 års ålder kraftigt överviktig.
Herregud.
Eller så går han med i SDU, som är Sverigedemokraternas ungdomsförbund.
Jag väljer SDU.
Och välkomna till Gott Folk, podden där jag, Hanna, sätter våra mest intressanta svenskar i moraliska dilemman och försöker bena ut vad som egentligen är en bra människa. Och tycker de här kändisarna att de själva är goda? Det här är tredje säsongen, välkomna tillbaka. Ni får hemskt gärna lyssna på tidigare avsnitt och jag vill också passa på att tacka för allt det ni har skrivit. Det har varit väldigt kul att läsa era reflektioner och åsikter kring intervjuerna och jag uppskattar verkligen att ni är så pass många som lyssnar. Kul, tack för det. Dagens gäst har jag en relation till på så sätt att jag bloggade på hennes sajt när jag var nyinflyttad, vilsen 20-åring här i Stockholm. Det var för 10 år sedan. Hon betalade mig då i goodiebags. Är det moraliskt försvarsbart att betala en vilsen norrländsk 20-årig tjej på det sättet? Det vet jag inte. Det är det nog. Jag var glad. Veckans gäst är alltså entreprenören och nöjesprofilen Katrin Zytomierska. Kanske en klassisk vattendelare. Folk älskar eller hatar Katrin. Hon har sparkat mot diabetiker och hon tycker inte om fetma, feta människor, känns det ju som. Det är inte ofta jag håller med henne i sak. Hon kan säga saker som provocerar verkligen. Men jag tycker mig ändå förstå henne. Och jag kan uppskatta så pass tydliga och konsekventa personer som Katrin Zytomierska. Tycker också att hon har en otrolig talang för att skriva. Speciellt hur hon skriver på Instagram. Så här, rakt från huvudet, väldigt så utan filter eller barriärer. Direkt som hon tänker och formulerar sig väldigt roligt och bra. Hon är en frisk fläkt, det måste man ju verkligen ge henne. Jag är lite nervös inför den här intervjun. Hon ställde in sist, men jag vet nu, vi har messat lite och hon har ringt mig också. Hon lät inte glad när taxin inte hittade henne på väg hit. Ni kommer förmodligen höra att jag är lite nervös nu när hon kommer in här. Må så vara. Välkommen in, Katrin Zytomierska. Tack för att du ville komma hit.
Tack för att jag fick komma, vad roligt att vara här.
Ja, du, vi kan ju vara transparenta med lyssnarna och vara ärlig och säga att du har ju inte lyssnat på den här podden.
Nej.
Du har ingen aning om vad du tackar ja till.
Nej.
Och du, men du är här, så att jag är jätteglad för det.
Ja.
Jag vet att du har ett stressigt liv. Kan du inte börja och berätta bara vad håller du på med? Vad gör du?
Alltså framförallt så driver jag mitt företag som heter Clean Eating. Mm. Där vi har 40 produkter som vi säljer till återförsäljare i framförallt Sverige, men även USA, Kanada, Spanien, Finland, lite runt om i världen. Men det är det jag jobbar med de produkterna. Sen gör ju jag mycket runt omkring, så det blir inte att jag kanske lägger 50% av min tid på liksom det arbetet.
Mm.
Ja, men jag poddar.
Relationspodden,
och sen har jag Mitt i livet-podden med Malin. Och sen är det väl inget mera som är så här regelbundet, utan sen blir det ju alltid massor med något inhopp där, någon panelgrej, något program, nu skriver jag jättesällan. Förr i tiden skrev jag väldigt mycket debattartiklar och sånt, men det är så otroligt dåligt betalt och det tar ju så mycket tid, så att du vet, när man får så himla mycket att göra i livet så blir det ju tyvärr så att man till slut bara börja prioritera det som betalar bäst.
Mm. Det är synd att du inte skriver mer. Jag säger det introt om dig, att din Instagram är ju en av Sveriges bästa för du har så långa texter som känns så här rakt ifrån din hjärna och väldigt välskrivna.
Alltså, ja, men jag kan ju skriva. Jag har skrivit 3 böcker och jag hade ju en blogg en gång i tiden som var otroligt liksom populär och omtyckt. Mm. Liksom självklart både hatad och omtyckt, men välbesökt liksom. Och jag skulle ju verkligen kunna skriva underhållande texter mycket, mycket mer, men det finns ingen tid.
Ja. Och du har 3 barn också.
Ja, precis.
Ja, du har ju det du gör. Du var ju på turné nu också, såg jag. Med, eller ni kanske är det. Fortsätter den?
Nej,
den är
vi har kört 2 gånger nu. Så jag tror att vi kommer stanna vid 2 gånger per år. För att det är så... Det är väldigt tidskrävande och framförallt energikrävande. Mm. Så att det räcker att göra det liksom. En på vardera sida om året.
Tycker du att du är en bra person?
Väldigt bra person. Vill du att jag utvecklar?
Ja, jättegärna. Ja.
Jag tycker att jag har väldigt bra liksom, huvudpelare i mitt liksom, sätt att resonera och bete mig efter. Sen har jag mycket så här, små den här saker som bara liksom svischa runt i vardagen som inte är så betydelsefulla där jag kanske inte är perfekt enligt vad man egentligen liksom bör vara. Mm. Ja, men som till exempel att jag alltid kör i bussfil, gärna mot trafiken, mot rött alltid. Alltså jag skiter väldigt mycket i såna. Jag är inte så svensk av mig. Jag ställer mig inte i kö. Och hade jag ställt mig i kö så hade jag inte uppnått det som jag har uppnått idag. Utan jag är ju en väldigt bufflig person. Jag liksom plöjer mig fram för att det måste gå väldigt, väldigt fort. Mm. Och sen också så pratar jag ju väldigt fritt om liksom precis vad jag tycker och tänker. Det skulle många nog kunna tycka att jag inte är en bra person för att jag gör det. Jag tycker det. Jag har båda mina föräldrar är från Polen. Jag har mer en polsk mentalitet än en svensk. Och det ser jag också väldigt tydligt att polska människor reagerar ju inte alls på saker som jag säger eller skriver. Men det gör ju svenska människor. Mm. Men i det stora hela så tycker jag att jag är en väldigt bra person. Jag har väldigt bra värderingar.
Jag tänker den här buffligheten som du beskriver. Händer det då att folk blir sårade på vägen?
Det händer, men det är inget som bekommer mig. Jag tycker att det är hälsosamt att bli sårad. Jag uppmuntrar kritik och negativa kommentarer i mina sociala medier och har alltid gjort det. Jag är inte för en perfekt värld där alla människor tycker att jag är skitsnygg, skitbra, värsta grymma förebilden och en perfekt människa. Jag tycker att det är väldigt uppfriskande när människor faktiskt vågar säga emot mig, kritisera mig. Ja, det är väldigt välkommet. Jag har aldrig raderat en kommentar. Möjligtvis att jag kanske har tagit bort något som har varit liksom obehagligt som rör mina barn. Så. Mm. Där är det en väldigt känslig punkt. Men annars så sitter inte jag och tar bort kommentarer bara för att folk inte håller med mig eller tycker att jag är skitsnygg och asbra jämt.
Mm. Vad tycker du är en bra människa då? Alltså, vad tycker du kännetecknar att vara en bra person?
Att man är kärleksfull, lojal, generös. Men att man är positiv energi överlag. Att man bryr sig om andra människor. Att man ger, att man hjälper. Att man finns där för sina vänner och de som man bryr sig om. Men också att man är ärlig.
Mm. Skulle du säga att du är ärlig?
Ärlig är ju verkligen. Mm. Ja, det är.
I alla situationer?
Ja, det är.
Händer det att du känner dig som en dålig person?
Mm. Nej. Jag försöker leta efter någon gång eller någon situation, men nej.
Har du mycket dåligt samvete?
Aldrig.
Nej?
Aldrig. Dåligt samvete kan jag ha i 5 minuter om jag bråkar med någon av mina barn och så blir jag så provocerad. Det händer ytterst sällan, men det händer. Alltså att jag liksom inte hinner köra min tanke genom filtret utan bara kanske kan så här, prata till dem som om de vore vuxna. Att jag liksom glömmer bort att nu står jag och pratar med en 5-åring och så kan jag säga vad fan, är du helt jävla dum i huvudet? Sen bara, men hur... Du vet, då kan jag få dåligt samvete en liten stund. Men sen så pratar jag ju på en gång liksom med den, om det nu var Rambo, så här, ja, det var ju fel av mamma och liksom reagera så, eller så. Jag kan ju få dåligt samvete för så här korta liksom saker, men inte något annat, nej.
Har du lätt att säga förlåt?
Jag tycker det, mina ex tycker inte det. Mina ex-män tycker ju att jag alltid har rätt i allting, att det alltid är my way or the highway. Lite så är det, för att jag tycker oftast att jag har rätt själv. Nej, men jag tycker att jag har gjort det ganska mycket på sista tiden, att speciellt gå ut i Instagram och så här, ja, men det, jag hade fel här.
Mm. Ångrar du grejer då?
Nej, ingenting. Den frågan får jag alltid.
Mm. Jag tänker, det var ju en incident som blev lite snackad om under din kompis bröllop. När du skrev på Instagram. Jag tänker där du shamade en annan gäst, eller du skrev om ert bråk på Instagram. Och det var ju ett inlägg som du tog bort. Mm. Varför gjorde du det?
Bara för att journalisterna började ringa till bruden. Och då tog det bort fokus från hennes bröllopsdag. Och det var ju aldrig min mening. Hade journalisterna bara ringt till mig och sen kunnat skriva i tidningarna om bråket mellan mig och den här personen utan att blanda in den viktigaste dagen i min väns liv, så hade jag ju gladeligen tagit emot det här. Jag tycker ju om att bråka. Jag tycker ju om konflikter. Och jag tycker definitivt om att starta debatter och liksom allt det där. Men jag vill inte ta fokus från min väns bröllopsdag. Så att det var, och det är därför jag kan inte gå in och prata om den här incidenten här och nu.
Nej.
För då blir det artiklar igen.
Men jag tänkte att det var kanske en sån grej som du då skulle ha ångest över.
Nej, eller? Absolut. Nej. Inte. Jag har inga såna... jag har inte de mekanismerna i min kropp för att ha ångest eller dåligt samvete över, är det någon person som gör någonting mot mig som gör mig upprörd, förbannad, som får mig att reagera, alltså då kan jag köra hur hårt som helst mot den personen. Jag skulle inte få dåligt samvete. Jag har ju gjort jättemånga sådana saker genom åren. Alltså, jag har ju bråkat med höga chefer på tv-kanaler och tidningar. Målat ut journalister, bytt ut ansiktet till en så här råttansikte på någon journalist som skrev en dålig, eller liksom fel, inte dålig, för det är ju jätteviktigt att se skillnaden på. Man får gärna skriva dåligt om mig, men man får inte skriva felaktigt. Man får ta det jag säger och skriva det jag sa och sen skriva vad man tycker om det själv. Man får inte skriva att jag sa något som jag inte sa.
Nej.
Då blir jag ju jävligt sur.
Hur är det då ifall de människorna som du har konflikter med, ifall de kommer fram och ber om ursäkt? Har du lätt att ta emot sånt då? Så när man då försöker sträcka ut en hand?
Ja, det har jag ju. Mm. Absolut. Bara de rättfärdiga problemet också. Det räcker ju inte med... någon gång för jättemånga år sedan så skrev... Jag kommer faktiskt inte ihåg om det var Expressen eller Aftonbladet. Jag tror att det var Expressen som skrev att jag fick sparken från Idol när jag inte hade fått den.
Mm.
Och då blev jag jävligt sur. Och då ringde jag upp honom. Och så var jag väldigt otrevlig och berättade konsekvenserna för honom. Som kunde bli om han gjorde mig riktigt jävla förbannad. För vid den tidpunkten hade jag redan Sveriges största blogg. Så jag hade ganska mycket makt. Vilket är jävligt roligt när man pratar med en högt uppsatt chef på en av de största tidningarna i Sverige.
Mm.
Och han visste ju också det. Att jag hade ju makt precis som han hade makt. Och då skrev han ju sen en ny liksom artikel om att det var felaktigt att jag inte hade fått sparken. Utan att så här var läget. Och då är det ju fine. Då är vi kompisar igen. Det går bra.
Jag har någonting i den här podden som heter Moralsnabbisen. Och det handlar om att jag kommer ställa snabba frågor och du kommer få svara hur långt du vill.
Okej.
Äter du kött?
Nej.
Varför?
Oj, för att svara lite kort på det så är jag ganska insatt. Inte överdrivet, men ganska insatt. Och jag vill inte stödja köttindustrin. Så det är en aspekt. Jag tycker att det är... fruktansvärt. De dokumentärer jag sett och det jag sett om hur man tar fram kött i USA, hur onaturligt och liksom fruktansvärt det är för djur. Hela den industrin känns för mig bara så här, finns inte ett rätt med det.
Mm.
Men också ur ett hälsoperspektiv. Det finns ju forskning som bevisar att rött kött är både cancerframkallande men framförallt väldigt inflammatoriskt. Och jag försöker, jag är ju en väldigt hälsosam. Alltså om man jämför med gemene man så är jag ju extremt hälsosam. Mm. Och jag eftersträvar ju att hålla ett perfekt pH-värde i min kropp. För att jag ska må bra, se bra ut, känna mig bra. Jag tycker för mig är det väldigt tydligt vad jag stoppar i mig, hur jag mår. Så att kött äter jag inte alls. Sen äter jag fortfarande väldigt lite ekologisk kyckling. Det gör jag. Det har jag. Jag tycker inte att det är svingott. Men i och med att jag styrketränar mycket så behöver jag få i mig protein. Det är väldigt svårt att få i sig tillräckligt med protein för att kunna bygga muskler utan animaliskt protein.
Har du någon klimatångest?
Nej, det har jag inte.
Känner du någonting för klimatet? Alltså, är du engagerad i det på något sätt?
Nej, det är jag inte. Förutom det att jag... alltså, jag är ju uppfostrad av en polsk mamma som aldrig har varit slösaktig med någonting på något sätt. Mm. Och idag inser jag att den uppfostran har resulterat i att jag har blivit en människa som är väldigt klimatsmart. Jag tvättar väldigt lite. Alltså jag använder min tvättmaskin väldigt lite mot vad jag skulle kunna jämföra. Jag säger förklara för barnen att de visst kan gå i samma liksom kläder flera dagar utan att behöva tvätta dem. Alltså jag, du vet, så små saker, jag källsorterar, jag köper bara ekologisk mat, jag promenerar. Mm. Jag handlar inte billiga och mycket kläder utan jag köper istället ett dyrt plagg och så har jag det i 100 år.
Och det är någonting som du har med dig sedan du var liten. Ja. Det är inte att du så här, oj, nu
nej,
ser rapporten ut så här. Nu
nej,
på mig.
Så här har jag alltid levt. Så här har min mamma lärt oss att vi ska leva. Kastar aldrig mat, aldrig någonsin. Mm. Alltså så här, är det en tomatskiva kvar så plastar jag in den och lägger den i kylskåpet. För den kan jag lika gärna äta dagen efter. Liksom. Så att, jag tycker nog att jag... Sen visst, jag flyger flygplan och jag åker. Jag har en båt på landet. Nu har jag precis blivit informerad om den här nya... eldrivna båten. Så sånt ska jag absolut köpa och liksom ta bort min bensindrivna båt. Så att jag är ju väldigt, jag tycker om att anpassa mig efter att vara bra för miljön. Allt som går, gärna.
Vad står du politiskt?
Gud, nu blev jag så ställd. Nej, höger? Jag är så jäkla ointresserad. Okay, ja.
Du är inte insatt i partipolitik på det sättet?
Nej, jag röstar på Moderaterna.
Okay. Mm. Tycker du att droger ska legaliseras?
Ja, det tror jag nog att jag skulle kunna tycka. För att jag tror att det är, allt som går att avdramatisera är bra. Jag tycker inte att... Alltså, om vi ändå har bestämt oss för att alkohol ska vara... legalt i vårt land, så borde ju kanske droger också vara det. Kanske inte alla droger. Jag är jättedålig på droger, jag använder aldrig droger själv. Men jag vet ju att i många länder så är det mer vanligt att man röker marijuana och hash än att man dricker alkohol. Effekten av alkohol är ju mycket mycket starkare än av liksom att röka lite marijuana eller så. Så att det där är svårt. Och sen vet jag inte om det kanske... Alltså man ska nog kanske inte kunna köpa så här heroin-shots på Ica. Liksom, men
du skulle kunna vara för en legalisering av till exempel hash.
Absolut.
Ja. Mm. Har du testat?
Ja, hash vet.
Eller marijuana kanske.
Marijuana testade jag när jag bodde i Australien. För där röker ju alla. Där sitter ju familjerna hemma efter middagen på fredagen. Så sitter de ju hemma i soffan och delar på en joint. Alltså mamma, pappa, barn. Så vanligt är det. Så där var det ju inte något så här att man behövde gå och gömma sig för att röka lite marijuana. I USA också. I USA är det ju så här, där är det ju, där går det ju och köper det på gatan. Så där. Ja, men det har jag. Men jag har provat lite droger, väldigt, väldigt lite. För att jag har aldrig varit med om att jag har fått en fantastisk effekt av droger. Och det tror jag har att göra mycket med att jag har ett sånt sinnessjukt självförtroende som det är. Så att det finns ingen kokain i världen som kan få mig att känna eller göra någonting som jag ändå inte gör.
Nej.
Jag tror att det är därför.
Ja. Hur blir du på alkohol då?
Galen.
Ja. Ännu galnare.
Ja. Ja. Nej, men jag blir liksom vild och galen och glad och dansar gärna på borden och sådär.
Hur mycket skänker du till välgörenhet varje månad?
Herregud, jag har inte koll på det. För att jag, det går ju på autogiro och allt det där. Och jag menar, så fort det är en gala på tv så signar jag ju upp på det. Jag vet på rak arm att jag är ju sån här månadsgivare till Läkarmissionen, alltså Läkare utan gränser. Mm. Om det är samma eller två så kör jag båda. Barncancerfonden, cancerfonden. Ja. Så det, jag försöker de flesta. Och sen är jag ju så här, jag svarar aldrig, det här är i för sig kanske jävligt korkat att säga här nu, men jag säger aldrig nej. När det ringer en säljare till jobbet, det är väldigt svårt att få tag på mig och få liksom, för min personal vet att jag är aldrig på plats om någon ringer. Men ibland kan det ju vara så att någon tar sig igenom, du vet, någon är på toaletten, någon sitter i telefon och jag faktiskt svarar. Du vet, alla såna här organisationer som hjälper utsatta barn, organisationer som behöver resurser till svenska skolan eller allt. Liksom. Då säger jag absolut, kör på, skicka faktura, då går vi bara framåt.
Men du har alltså ingen som helst koll på hur mycket det är?
Nej, det har jag absolut inte. Några tusen lappar i månaden säkert.
Och då gissar jag att du öppnar kanske inte de här breven som man får från?
Nej.
Tycker du att vi rika i västvärlden har ett ansvar att hjälpa människor i den fattigare delen?
Ja, tycker jag.
Mm. Är det okej att köpa sex?
Ja, varför inte?
Många tycker ju att det är människohandel, trafficking, kvinnor far illa.
Det är inget bra.
Nej.
Men jag känner ju flera som säljer sex som är jätteglada, mår fantastiskt bra av det och säljer sex så som jag säljer knäckebröd, så att jag kan inte se något fel i det.
Även fast skulle du då tycka att det, för det är ju olagligt i Sverige att köpa sex, inte sälja, men skulle det vara för en legalisering av att köpa sex?
Ja.
Du ser inget problem med att det är väldigt många som inte mår så bra som säljer sex?
Jag tror tvärtom, att om man skulle göra det legalt så skulle man kunna göra det ordentligt. Liksom driva seriösa bordeller av seriösa människor som betalar skatt och moms som vi gör på alla företag där, som har kollektivavtal för de liksom tjejerna. Så tror jag att man skulle kunna se det istället för att hela tiden bara sitta och älta om att så, då ska vi ta in alla de här stackars från Lettland och droga dem och misshandla dem. Och jag tror att man kan få ordning på alla branscher, så det tror jag skulle vara bättre än att allt som är illegalt och som man måste liksom smussla och göra. Alltså jag tror inte på sådana saker.
Du ser inte något moraliskt förkastligt med att se kvinnokroppen då framförallt som en vara?
Nej, det är inte bara kvinnokroppen. Det finns väldigt många män som säljer sex också. Så att det, där tycker jag det är på, gud, jag kan nästan tänka mig att det är mera män. Alltså wow, idag när alla skiljer sig och separerar i Sverige, vi har sån stor målgrupp kvinnor 60 plus som sitter hemma själva på kvällarna. De skulle nog verkligen uppskatta om de kunde appa hem någon härlig liksom 45-50 år, är lite så här ren och fräsch och mysig kille som kommer. Jag ser inget fel i det. Så länge alla är glada och nöjda, det är på lika villkor och nej, inget fel.
Har du varit otrogen?
Det beror på hur man ser det. Egentligen har jag det. Men när jag är otrogen mot min partner så är det alltid för att jag har bestämt mig för att den här relationen är slut. Mm. Så det har väl hänt att det har liksom överlappat i tid lite där. Jag har aldrig varit otrogen och sen fortsatt en relation och fortsatt att leva med det.
Nej. Har du blivit bedragen?
Inte vad jag vet.
Håller du upp dörrar för människor med barnvagn?
Nej, jag drämmer igen så hårt jag bara orkar i ansiktet. Helst försöka träffa bebin.
Men jag tänker i det offentliga rummet, är du liksom så trevlig att hålla upp dörrar? Och
jag är
så.
Nog lite extrem när det kommer till sådana situationer, men det är för att jag har gått igenom 3 barn själv. Mm. Jag vet hur otroligt otrevliga och ohjälpsamma människor är. Alltså du vet, jag kan ju ta en unge på höften på bussen om jag märker att det kan underlätta för en stackars mamma, oftast pappa. För att pappor har ju lite svårare att få ihop logistiken med barn. Så att det är jätteofta att jag hoppar på en buss och så står en stackars pappa där kanske med 2 barn. Senast stötte jag på en som hade 2 små döttrar. Det var inte många år mellan dem. Båda flickorna hade varsin sparkcykel med sig. Och det var liksom, och jag märkte liksom att folk stöna och stonka och jävla jobbigt när det kommer in någonting som rör om och han liksom med lite så här svettpärlor i pannan och bara vill ju liksom inte vara till besvär, för det får man ju inte vara i det här landet. Så då plockade jag upp båda liksom ungarnas sparkcyklar, höll dem i en hand, höll liksom Falke i vagnen med min andra hand, sa till Ringo Rambo att de fick hålla i sig stolpen och bara såhär, jag håller de här sparkarna åt dig. Så tills vi kom fram, hjälpte honom av, du vet. Och han blir ju väldigt glad och positivt överraskad. Och det jag älskar mest med en sån situation, det är ju människor runt omkring. För då, när folk ser att jag med 3 barn kan hjälpa den här pappan, då får ju folk lite så här, aj shit fan, borde jag kanske ha varit den som står och håller de där sparkstycklarna och inte den där 3-barnsmorsan liksom, du vet. Så jag tycker om att väcka människors, öppna ögonen på folk och få folk att fatta att så här, man behöver inte, visst du har ett pisstråkigt jobb, du har en skitdålig lön, du har ingen pojkvän, du har inte pippa på 6 månader, du är pissdeppig, men försök att vända, försök att hitta saker som kan få dig att må bra istället, så att du är en glad och trevlig person som tycker om dig själv och ditt liv här idag.
Bra, jag tycker du klarar dig bra genom den här moralsnabbisen. Du är väldigt tydlig.
Tack.
Du är den tydligaste gästen jag haft, tror jag.
Wow.
Det är liksom konsekvent, det är du.
Jag är en extremt tydlig person. För mig finns bara svart eller vitt. Jag har ingen mellan. Jag har ingen gråzon på gott och ont.
Jag har ett annat segment som heter Vad sa du, sa du? Det finns ju väldigt mycket citat att hitta från dig.
Väldigt mycket.
En googling så är du är ju en citatmaskin.
En citatmaskin är jag. Verkligen. Du vet när jag hade 40-årsfest. Jag hade en 40-årsfest i Nice. Min pappa bor i Frankrike i Nice och har en privat strand där. Så den hade jag en 40-årsfest på där jag bjöd ner alla mina vänner. Och Bingo gjorde då som en födelsedagspresent till mig. Han printade ut alla jävla citat och tapetserade hela stranden med, alltså det var så roligt. Och det var då jag insåg att helvete vad mycket citat jag har.
Ja, det är mycket rubriker.
Ja.
Det här är ju taget ur sitt sammanhang. Men det är en grej du har sagt som jag skulle vilja ha då lite så din take på. Vad menade du och vad känner du efter att sånt här lyfts upp i kvällspressen?
När, hur länge sen var det?
Det är den 6 mars 2018. Det är ett citat från
2018?
Din och Malin Gramers podd.
Nu vet jag vad du ska säga. Det är så uttjatat. Ja.
Ja, men det är ändå passar i den här podden. Jag kunde inte låta bli.
Ja.
Citatet går så här. Jag blir exponerad för hela den här fläskiga magvalken. Hon drar inte upp den så mycket så jag får syn på hennes BH med magen utanför. Jag blir ganska paff av den här synen. Shit, vad gör hon?
Ja, det var inte alls det jag trodde du skulle
säga. Nej!
Men det där, var det där kallade du
ja,
det för citat?
Ja, men det vart en rubrik
stycket.
Ja. Men det vart en rubrik också i
en rubrik.
Ja, några.
Mm.
Kan du inte bara lite kort berätta, för jag tänker det här att säga så i sin podd. Du måste ju kanske, då fattar du kanske att det här kommer kvällstidningarna göra någonting på,
nej.
Som att det, nej. Okej.
Det fattar jag aldrig.
Nej.
Jag tar inte för givet att folk ska lyssna på min podd eller läsa min text eller bry sig om vad jag tycker. Nej, det gör jag aldrig. Men ja.
Nej, men för att jag tänker på det är ju ganska liksom rått att säga så om någon annan och liksom fläskig magvalk och sådär.
Alltså rått
det var ju
eller
om diabetes. Fakta. Ja, ja, det var ju om diabetes. Det var ju en grej då. Peter Gide gick ut och svarade och sådär. Det var ju någon som skulle ta en diabetesspruta, så som jag förstår. Ja. Jag har väl ingen direkt fråga kring det här mer än att såhär, hur tänker du när du säger såna här grejer?
Hur jag tänker?
Ja, men eller liksom vad... Du säger att du förstår inte att det blir en rubrik. Eller att det kommer bli en rubrik. Och jag menar på att... det är ju lite kontroversiellt att säga om någon som är, har diabetes och där.
Men varför tycker du det? Det förstår jag inte. För att, att ha en sjukdom är ju ingenting som jag på något sätt hånar eller förminskar eller kritiserar eller har någon åsikt om. Det är ju fruktansvärt att människor har sjukdomar. Alla sjukdomar är lika hemska. Mm. Men alltså, det handlar ju inte om hennes sjukdom här, utan det handlar ju om hennes beteende. Mm. Och det är beteendet jag kritiserar. Jag vill inte sitta och äta middag med en person vid bordet bredvid mig som drar upp tröjan och exponerar sin, i det här fallet, överviktiga kropp för mig och sen sätter en spruta i sin mage framför mina ögon, för då dör jag. Jag tappar matlusten, jag vill gå därifrån. Jag vill inte vara i den situationen. Jag vill inte behöva exponeras för det. Mm. Jag har ingenting emot att hon tar en diabetesspruta vid matbordet, men hon behöver inte dra upp hela tröjan när hon gör det.
Mm. Hade det varit mer okej om hon hade ett sexpack?
För mig personligen hade det varit det. Det hade jag ju inte blivit... Alltså det hade jag ju inte tappat matlusten av, eftersom jag personligen tycker att det är snyggt och attraktivt. Men det är ju en smaksak. Mm. Men nej, det, då hade jag nog inte tyckt att det var lika så här... satt liksom det nu åt i... Liksom, hade inte vänt sig munnen på mig. Men
kan man jämföra med amning?
Absolut, det var ett bra exempel. Tack så mycket. Mm. Jag hade reagerat och har jättemycket genom åren reagerat på det och skrivit och pratat om det också. Det är inte okej att du sitter på en restaurang och ammar din bebis så att jag ska sitta och titta på din vårtgård. Det är inte okej. Jag vill inte se din vårtgård. Jag vill inte se din fettvalk.
Men vissa skulle kunna säga att kolla bort.
Men vadå kolla bort? Jag kan ju inte gå på en restaurang för att tvingas... kolla bort, alltså men där tycker man ju olika. Vissa människor tycker kolla bort. Vissa människor tycker skjul dig, sätt din spruta i magen under tröjan, gör saker och ting lite diskret. Jag tycker inte att barn får skrika på restaurang heller. Vissa tycker gå därifrån. Jag tycker håll pli på ungen så att den inte skriker eller kastar mat. Vet du, många gånger jag har gått fram till folk som sitter, mammor som sitter med sina liksom barn i barnstolar som skriker och kastar mat och för ett jävla... Alltså, jag har gått fram jättemånga gånger och sagt, ursäkta, kan du bara försöka dämpa ditt barn lite grann? Jag sitter här och försöker äta en lunch. Du äger inte den här restaurangen. Man måste visa respekt för andra människor. Och i det tycker jag det ingår att inte visa liksom kroppsdelar i samband med matintag. Alltså, men sen var det ju den här situationen som jag blev utsatt för på den här, jag tror det var en Max-restaurang. Den var ju extrem från start. Alltså, jag hade kanske inte ens lagt märke till den här kvinnan, hennes fläskiga mage och hennes spruta, om det inte var så att hon skrek. Alltså hon det var ju så allting började. Hon skriker till liksom sin gubbe som står i kön. Köp mig en Fanta till mig, skriker hon. Och det är det som får mig, och så här, jag bara, herregud, vad är det för dåre som skriker i mitt öra? Vänder huvudet till vänster, ser den här ja, men inte så diskreta människan då. Och i samma sekund som jag får syn på henne när hon har skrikit till sin man, eller om hon skrek om pommes frites förresten, då drar hon upp tröjan, så hela den här fläskmagen, liksom, det är det jag ser då. Jag känner bara så här, åh herregud, och då kom en spruta. Så det var liksom bara så här, hon skrek hon visar magen, hon skickar ner en spruta och sen satt hon och tryckte i sig pommes frites och hamburgare och allt sånt som en diabetesperson inte bör trycka i. Det var allt liksom. Mm. Och då reagerar jag på det och det står jag för.
Mm. Men jag tänker, först kan du ha förståelse för att man, jag tänker att hon, man är ju olika och har olika förutsättningar. Hon kanske inte förstår, hon kanske inte har haft möjlighet att äta nyttigt för att hon har inte liksom rätt information, eller hon kanske är deprimerad, hon orkar inte. Alltså det finns ju så
hon
många.
Hon är deprimerad för att hon trycker i sig pommes frites naturligtvis. Det blir alla deprimerade av. Det finns ju ingen näring. Det är klart att varken hjärna eller hjärta eller blodkärl eller någonting i hennes kropp. Och det här med att hon inte har information, så kan man ju inte säga. Alltså informationen om vad som är hälsosamt, vad, vilken, liksom vilka råvaror som har vilken näring. Det måste man väl ändå kunna kräva.
Jo, men jag tänker att man har olika förutsättningar och liksom ta till sig information och förstå och liksom, jag vet inte, det är ju en större diskussion, men jag tänker, men för man ska prata om klass, hon kanske kommer från en bakgrund som där hon inte har bara haft den möjligheten eller den uppfostran eller vad det nu kan vara. Då kanske äter skit hela hennes uppväxt.
Jo, men det är ju det här jag jobbar med. Det är ju det här jag är en kämpe för, att hjälpa och informera och tillverka produkter och skriva böcker och skriva artiklar och bråka med tjockisar för att få uppmärksamhet, för att skapa debatt. Och det är ju det jag gör. Mm. Någon måste göra det. Jag gör det. Sen får jag en del skit på vägen. Det stör mig inte alls.
Moraliska dilemman ska vi snacka om nu. Jag kommer sätta in dig i en fantasisituation och jag vill veta, vad skulle du göra här?
Ja. Kör.
Rambo har fått magsjuka. Han blir dock bättre efter bara en dag. Men förskolan vill att man ska vara hemma minst 3 dygn efter sista spyan. Du har viktiga möten och Bingo är iväg och fotar. Han ser ju faktiskt frisk ut. Skickar du iväg Rambo till förskolan ändå?
Ja. Ja.
Snabbt svar. Mm. Har det hänt?
Jag tror inte det, för att mina barn får ju aldrig såna där sjukan. Jag tror inte det.
Mm. Du säger, varför säger du ja?
För att jag har gjort liknande saker. Mm. Jag har vaknat på morgonen och så har en unge haft feber. Så har jag tjoffat upp en Alvedonsupp i rumpan på dem och sen lämnat dem på dagis och sagt så här: han känns lite krasslig och om det blir värre under dagen eller om han får feber eller något, så ringer du bara mig så kommer jag på en gång. Och sen har jag kutat i kontoret och bara känt så här: nu sitter jag här på lånad tid med allting är bättre än ingenting. Och sen har de aldrig ringt.
Nej. Jag tänker, blir du inte då orolig att han ska smitta andra? Så där, det.
Vet du, det är sån jäkla bakteriehärd och virus och löss och springmaskar på förskolor och skolor precis hela tiden och jämt. Och det är så här, om alla skulle anstränga sig så att vi blev av med det här, då skulle jag verkligen göra det också. Men i och med att ingen gör det de ska, ingen bryr sig, så är det så här, det är som att, vad säger man, kasta pärl och försvin, kan man säga så. Mm. Det är så här, det ger ingen effekt.
Det är dags för Katrin att åka på semester. Hela din familj och din kompisfamilj med barn ska med. Problemet är bara att ett av barnen i kompisfamiljen beter sig fruktansvärt. 6-åringen gnäller på allt, skriker vid matbordet och förstör faktiskt semestern för er andra. Din kompis gör tafatta försök att säga till.
Men tafatta.
Tafatta. Jag säger tafatta.
Tafatta. Det låter som att du pratar om någon sport typ. Tafatta. Har du provat den här nya sporten? Tafatta.
Det är min dialekt.
Ja.
Din kompis gör tafatta försök att säga till, men det blir ingen bättring. Vad gör du?
Ta tag i ungen naturligtvis.
Det här fick vi lite smakprov på. Du var inne på det här innan. Så det var ett ganska självklart svar då. Vad säger du till ungen?
I det här extrema fallet som du målade upp just nu så hade jag nog tagit det åt sidan. Hur gammal var den, sa du?
5? 6.
6 år, jättestor, som Rambo. Superenkel att prata med och resonera med. Så jag hade nog tagit, om jag märker liksom att min kompis försöker och det funkar inte, ungen har liksom satt sig på henne för länge sedan. Så nej, men då hade jag gått åt sidan med barnet och så hade jag liksom pratat och sen gjort en plan. Mm. och ja, men gjort någon smart strategisk plan som går ut på att han eller hon beter sig och kommer på något smart belöningssystem också. Inte för att jag tycker att det är det bästa för livet generellt, men i det här specifika fallet där det viktigaste är att jag ska få en lugn och skön semester, så hade jag nog hittat någonting för att överlista ungen. Liksom.
Du tycker att det är okej att säga till andras barn?
Verkligen, mer än okej.
Är det okej när de säger till dina barn?
Åh, jag älskar det. Jag älskar det. Jag går ju fram till flygvärdinnen på flygplanet och ber dem säga till mina barn. För jag vet att om en utomstående säger till, så blir det en helt annan effekt. Mm. Det var ju så roligt. Nu kom jag på faktiskt en gång när jag flög. Kommer inte ihåg om det var Rambo eller Falke som var liten och jävlig ett år, värsta åldern. Kuta fram och tillbaka i gången, vägrade att sitta på sin plats. Då sa jag till en flygvärdinna, jag bara, ursäkta, kan inte du säga till den där lilla pojken att han måste gå och sätta sig på sin plats? Och hon fattade då inte att det var min pojke.
Ja.
Utan hon trodde då att jag var en utomstående som klagade. Så hon bara, absolut. Och så går hon iväg. Och sen bara hör jag på långt avstånd hur hon frågar människa efter människa på flyget så här, vem är förälder till det här barnet? Är det du som är förälder? Jag bara, nej, nej, alltså det är mitt barn. Så det gör jag verkligen.
I Fördomspodden förresten med dig så sa du att du tyckte att barnaga inte var fel jämt.
Mm.
Det här var ju något år sedan.
Ja. Det måste vara,
han hade väl någon fördom om, jag ska inte felcitera, men han hade någon fördom om dig och barnaga, att du kunde tänka att det inte alltid var fel. Är det någonting som du fortfarande kan stå,
men det beror ju på, alltså i Sverige så är väl aga, bara man tar tag lite hårdare i armen på ett barn så är väl det klassat som aga. Mm.
Det gjorde mina föräldrar jämt med mig.
Naturligtvis, ja. Det gjorde man på när vi var små. Ja. Så att det är möjligtvis något sånt. Jag tycker aldrig att man har rätt att slå ett barn. Aldrig, nej, aldrig någonsin. Men att ta lite hårdare tag eller dra i örat eller alla sådana saker tycker jag absolut direkt nödvändigt. Skulle aldrig göra. Nu är jag klar med socialen på ett tag.
Mm.
Jag skulle aldrig dra mitt barn i örat.
Du får 1 miljon för ett samarbete med ett klädföretag. Du ska göra några Instagrams, det är väldigt mycket pengar. Det är inte offentligt, men företaget har barnarbetare som jobbar under tuffa omständigheter. Ingen annan än du och företaget vet om detta och det kommer inte heller komma ut. Gör du det här samarbetet?
Aldrig.
Nej.
Men jag har inga
pengar. 1 miljon är ganska...
Ja, men jag har inga pengarbehov längre i mitt liv.
Är du ekonomiskt oberoende?
Det skulle nog många anse. Det beror ju på vilket liv man vill leva. Men alltså jag har ju mera pengar man tjänar, desto högre kostnader har man ju. Desto mera saker köper man på sig och hus och båtar. Så att nej, jag skulle inte kunna tuffa på så som jag lever idag resten av mitt liv och inte jobba. Skulle jag kanske.
Mm.
Nej, jag skulle inte göra någonting som har med barnarbete att göra mot några pengar i världen.
Du är på en polares 40-årsfest och du ser din kollegas man stå på altanen och hångla med någon annan som inte är din kollega. Då. Du känner ju din kollega, men du känner ju inte henne jättebra.
Hur bra?
Ni är kollegor och ni liksom går på AVS ibland. Och
gillar jag henne?
Ja, det gör du.
Mm.
Men vad gör du i den här situationen? Du vet inte ifall de har, du tror inte att de har ett öppet förhållande, men du är inte säker.
Vad gör de på den här balkongen?
De står och tokhånglar.
Mm, jag går fram till honom.
Mm.
Och frågar bara så här, du, vad har du och vad hon nu heter, har ni gjort slut eller?
Mm.
Ja, men ni kanske har ett öppet förhållande. Nej, för annars är det ju jävligt opassande att du står och hånglar med en annan brud framför ögonen på oss andra. Det är väldigt respektlöst mot min kollega, som jag råkar tycka mycket om. Hej då. Sen skulle jag gå till min kollega och berätta vad jag sett.
Ja, du skulle även göra det.
Absolut.
Vi har ett sista moment, det heter antingen eller. Det går väldigt snabbt. Det är alltså som pest eller kolera. Antingen så blir Ringo vid 15 års ålder kraftigt överviktig.
Herregud.
Eller så går han med i SDU, som är Sverigedemokraternas ungdomsförbund.
Jätte jätterolig fråga. Jag väljer SDU.
Vad fan? Han kan ju, vadå? Du väljer hellre att han går med SDU än att han blir kraftigt överviktig.
Ja.
Varför?
Nej, men för jag tänker att det är lättare för mig att prata honom ur det sen och förklara för honom hur dumt det är att vara med i det och få honom därifrån än att nej, men alltså jag kan inte tänka mig att ha liksom ett barn som är kraftigt överviktigt, inte av någon aspekt liksom. Nej.
Behöva sitta i fängelse för ett brott som du inte har begått eller låta någon annan sitta inne för något brott som du faktiskt har begått?
Fattar ingenting.
Antingen så...
sitta inne för något jag inte gjort, alltså oskyldig, sitta i fängelse oskyldig. Ja.
Eller att du låter någon, att du faktiskt har begått ett brott.
Ja, men någon annans... Det är en jättesvår fråga också. Jättesvår. För att, jag vet inte om jag får svara så här. Hade jag inte haft barn så hade jag hellre suttit inne oskyldig än att gå runt med det dåliga samvetet. Mm. Men nu eftersom jag har 3 barn så tvingas jag välja det andra alternativet, för mina barn behöver mig mer än vad den vuxna människan... Alltså om inte den personen har barn, för då sätter jag de barnen. Men jag skulle ändå alltid prioritera mina barn såklart framför andra. Så att, förstår du?
Låter rimligt.
Tack.
Antingen så kommer du, eller går du in i rummet när något av dina barn, när de är myndiga då, eller byxmyndiga, ligger med någon.
Mm.
Eller så går något av dina barn in när du ligger med någon.
Jag går in såklart.
Är inte det större trauma för barnet? Eller alltså för någon av dina...
Nej, men du har ingen aning om hur jag ligger.
Ja, nej, det är sant.
Nej. Jag går in.
Ja.
Det är inte större trauma för barnet.
Kul! Bra! Gud, förlåt att jag skrek. Nu är tiden ute och vi ska säga hej då.
Hej då.
Tack så hemskt mycket, Katrin, för att du klämde in... mig i det här.
Jättebra
hektiska.
Podd, du är skitduktig. Det är skitkul, det är rapp, det är intressant, det är genomtänkt, det är smart. Det är ovanligt.
Ja, vad kul. Mm. Bra, kul att höra. Nu får ni följare eller ni lyssnare dumma Katrin. Ni får gärna göra det genom att slida in ett DM. Kanske på min Instagram, det heter Hanna Pi, eller på Katrins Utomjärskas Instagram.
Nej, inte på mitt Instagram. Jag har flera hundra DMs.
Hon öppnar inte era DMs. Det gör däremot jag. Ja. Så skriv
allt
gärna vad ni tyckte.
Allt in på Hannas DM. Jag länkar, jag forwardar allt till dig, så kan du sitta och traggla med de här alla rabiata människor som bara, tycker du att Ringo ska vara med i SDU och ut? De kommer inte kunna formulera, de kommer vara så upprörda.
Och det är kul, jag älskar
ja,
sånt.
Ja, det är jättekul.
Har du någonting slutligen som du vill tipsa om som man borde göra? Ska man köpa ditt knäckebröd? Ska man lyssna
våra
på din
nya julprodukter är helt fantastiska. De kom idag. Det är pepparkaksmüsli, vörtbröd och pepparkaks rawfoodbollar. Alltså, missa inte dem på ICA-butikerna kan jag säga.
Nej, det är inte, och det är inte grejer man blir chock av.
Nej, naturligtvis inte.
Kung. Tack alla, hej då.
Hej då.